Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då vill jag hälsa alla er kära lyssnare jättevälkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck och med mig har jag min kollega och vän Rigmor Robert. Jag har en gång i tiden varit medlem och ledare i Knutbysekten, men sedan många år tillbaka så jobbar jag nu som sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med dig, Rigmor. Du är...
Yrkesmässigt är jag läkare, jag är psykoterapeut och analytiker.
Mm. Och så har du dina erfarenheter också genom åren av olika saker som vi har dryftat här, vilket alltid är intressant. Ja, Rigmor, ska vi hoppa rakt in i våra lyssnares frågor och deras värld? För vi har ju många bra mejl som vi kan välja mellan.
Mm. Men jag tycker det här att nu sitter vi två kvinnor och har fått frågan om... Kvinnor som är sektledare.
Ja, men visst, precis.
Och kännetecknar dem.
Ja,
läs.
Jag ska läsa. Vi har fått en fråga från en Ayla Annala som har skrivit. Det är egentligen en fråga till dig specifikt, Rigmor. Men vi pratar den och jag får vara den som frågar och ställer frågorna till dig. Men om jag ska bara så där lite grann sammanfatta så är det den här Ayla, hon har... håller ju på att jobba med ett litet studium varför det är sånt överskott av kvinnor inom kyrkan och varför det är så få män. Och då har hon kommit till en fråga som hon liksom inte hittar något svar på. Det är liksom ingen som har ställt den här frågan eller hittat några svar på den, och därför frågar hon dig det här. Jag läser helt enkelt. Vad kan det vara för psykologiska, psykosociala, andliga processer som får en hel flock karar att samlas kring en kvinnlig profetissa eller annan form av kvinnlig ledare som nästan någon sorts andligt harem, eller åtminstone som ett andligt livgarde? Ett färskt exempel på fenomenet har vi ju i Knutby, men historiskt kan man också hitta flera likartade fenomen i olika varianter kring en kvinnlig andlig ledare under århundradens lopp. En sådan kvinnlig gestalt verkar påtagligt ofta ha varit en på något sätt svag individ, till exempel sjuk eller psykiskt labil, och utifrån hennes egen infallsvinkel säkert i behov av skydd, stöd och uppmuntran till någon form av självförverkligande. Och sen inom parentes här, vilket givetvis kan vara lättare att hitta på den andliga marknaden än på någon annan bransch, slutparentes. Och sen så till slut, men varför verkar det oss ofta vara så att just män tar sig an denna kvinna och börjar driva fram hennes andliga erfarenheter och idéer? Jag skulle verkligen uppskatta om du, Rigmor, har något att säga om fenomenet. Ja, Rigmor, en stor fråga kan man väl säga. Alltså, varför är det så många kvinnliga sektledare helt enkelt? Och varför finns det så många kvinnliga ledare som får position och där män... liksom skåsar upp dem, backar upp dem och blir som ett harem kring dem. Jag vet ju väl från mina erfarenheter att jag har sett det.
Ja, du har sett det. Kristi brud i Knutby är en klassiker.
Mm.
Men redan en klassiker med alla dessa filmer och dokumentärer runt den sekten du var del i.
Mm.
Men jag tror man ska börja i andra änden för att förstå fenomenet. För det första så ska vi konstatera att det är ovanligare med kvinnor som är sektledare. Många fler sektledare är män. Men den sektlika miljö jag hamnade i Zürich bland de här jungianerna, det var faktiskt runt Marie-Louise von Franz. Hon var en guru och det var verkligen ett exempel på hur männen, de här jungianska analytikerna runt henne, verkligen bar upp den här gamla damen socialt, mentalt, och var liksom hennes verkligen lärjungar och hjälpte till. Men jag tror att man ska börja i andra änden på det sättet, att när en kvinna är sektledare så har hon vissa personliga egenskaper eller utvecklar det som vi ska återkomma till. Och en egenhet är, de vill inte ha rivaler. Så hon tenderar att förskjuta, hon vill ha kvinnor också som passar upp och som, jag menar, Kristi brud kallade kvinnorna runt omkring för tärnor. Bruden har tärnor.
Mm, eller betjänter.
Men det var betjänter i själva verket. Men medan de vill ju vara uppvaktade. Och de vill ju ha det här livgardet som vår lyssnare pratar om. Alltså män som ställer upp, som jobbar, som försvarar den här sektledaren utåt. Och som de kan liksom tyser till på olika sätt.
Och som beundrar henne. För det är min erfarenhet. Just det, männen som på något sätt står där på knä framför den här och beundrar henne och liksom överbevisar henne om hur fantastisk hon är.
Ja, visst, det ingår i att vara anhängare. Men att jag menar att en kvinnlig sektledare tenderar att uppskatta männen mer för att få det här maskulina stöd. Och inte gärna vill ha konkurrens på allt för nära håll av kvinnor som kan vara intelligentare eller ha bättre utbildning eller ha vara vackrare, mer attraktiva på något sätt. Så kvinnor, och det är en paradox kan man tycka, för ibland så säger man att ja, men när det är en kvinnlig sektledare då blir det ett matriarkat. Men det gör det inte, därför det är inget kvinnovälde, utan det är en kvinna och väldigt ofta så leder det till ett liknande kvinnoförtryck som när det är en manlig ledare.
Ja, för men det jag menar med beundran var just män som står där och beundrar. Att hon söker männens beundran, männens, att hon vill liksom beundras och lyftas av just
klart.
Männen. Ja,
och det är klart.
Har sett
hon
det.
Vill nog bli beundrad av kvinnorna också, men jag menar alltså att det är hennes val att ha männen närmare sig än kvinnorna.
Precis. Men om jag tänker på det här mejlet vi får, vad har vi för historiska? Men vi pratade om Knutby som är ett väldigt tydligt exempel som de flesta vet om för det är så nära i tid. Men har vi andra exempel på kvinnliga ledare där männen har flockats omkring dem på olika sätt? Och vad är det man, ja, men jag tänker på, om vi tänker på Knutby så blev det ju väldigt mycket en beundran utifrån ja, om man nu ska tänka på det här med det sexuella och attraktion och det erotiska och den kvinnliga och så vidare, att det var det som var liksom viktigt att få beundran för och så vidare, bland annat. Finns det andra saker som...
Men om du tänker på de sektledare så har de egentligen två positioner som man kan urskilja, där den ena är det moderliga, där den kvinnliga sektledaren gör anspråk på att vara hon är inte då glamorös på något sätt, utan kan vara ganska manhaftig och ganska, jag tänker till exempel på Lilly Gardeby i den här Konga-sekten som de kallade sig World Light Center, alltså centrum för världens ljus. Hon påstod att hon var en inkarnation, en återfödd jungfru Maria, Guds moder. Och det stämde liksom med den personlighetsprofil hon hade. Medan om man tar Åsa Waldau på den tiden i Knutby, så vill ju hon vara sminkad, ni skötte om hennes hår, ni färgade det svart så det skulle se ut på det här speciella sättet som man lätt kände igen henne på bild. Hon ville ha fina märkeskläder och hon är då i samma, i den här andra axeln när man inte är moderlig i första hand utan man vill vara den här eviga, evigt unga, lite glamorösa, speciella kvinnan som just attraherar män då. Och där har vi ett exempel i den här, om du minns, Anne Hamilton Byrne. Hon var född...
Familjen.
Ja, The Family i Australien.
Mm.
Och det var en dam som var född 1921. Och hon började med det här med yoga och så new age-idéer med öst, lite hinduist, lite hinduiska gudar, lite teosofiskt och så lite kristet. Hon ansåg och påstod sig vara Jesus Kristus återfödd i kvinnlig gestalt då. Men hon ville också vara så här glamorös och sen hade hon den här kusliga egenheten att hon övertalade personer som blev liksom duperade av henne att låta henne adoptera deras barn.
Ja, just det. Det är mycket otäckt.
Ja, och de här barnen, ett 15-tal, mellan 10-20 barn, finns på bild att hon färgar deras hår blont. Det är det här gamla ariska, Madame Blavatsky-idén om det ariska folkslaget som hon skulle... Och de här barnen, de hade det ju inte alls bra.
Mm.
De har idag vuxna och kan berätta att de levde ju som fångar. De var undernärda. De klädde sig i uniform, ser liksom pastellfärgade uniformer. Och så tronade den här kvinnan då, som själv ville vara väldigt tjusig, filmstjärnelik med hattar och kreationer.
Mm. Men om man tar de här tre exemplen du har tagit hittills och så tänker man på då Lille Gardeby i Kongo som är så tydligt en modersgestalt utifrån att hon reinkarnerar Jungfru Maria. Det är ju väldigt tydligt. Och sen har vi ju då Knutby Kristi brud som just ska vara bruden. Så det blir ju inte modern utan bruden. Mm. Det säger sig självt att det är. Och sen har vi då den här Anne Hamilton
Byrne
som då känns lite grann som att hon dels så ska hon ha de här barnen och vara en då moder för dem förmodar jag, men samtidigt som hon vill vara glamorös, att det går lite i varandra.
Ja, och det är ju det gör.
Ja.
Den som det inte gick i varannat för, det var ju Marie-Louise von Franz som var den goron, absolut ledare i den här gruppen som jag kom att tillhöra. Och hon sa till mig att hon hade aldrig kysst en man. Hon levde ihop med en kvinna som också var jungian, men jag hoppas att de hade något kärleksförhållande så att hon hade fått uppleva det, men det är tveksamt, hon kändes inte så.
Mm.
Men jag kommer ihåg när jag i den här läranalysen så skulle man ju ha både en kvinnlig och en manlig analytiker då, och då sa jag till min manliga analytiker att Marie-Louise är ju, hon är så produktiv och kreativ och har snart skrivit lika många böcker som Jung. Men alltså hon har ju ingen erfarenhet av det som är viktigast i mitt liv. Så det, vi pratar om mina drömmar när jag har mina analyssessioner hos henne. Men sa jag till honom, du vet, det viktigaste för mig, det har ju varit kärleken till mannen i mitt liv. Det har varit moderskapet, att jag fick mina ungar. Och det har varit mitt yrke. Och de här tre saker vi hade gemensamt faktiskt, det var att vi tyckte väldigt mycket om djur, både Marie-Louise och jag. Så där kunde, men hon hade ju inte liksom hållit på med hästar och så som jag. Så jag sa, det är lite märkligt det här, att det är ju typ läsefrukter och hörsägner när hon ska försöka förstå mitt liv. För hon har inte de erfarenheterna som är det viktigaste för mig. Och då sa den här mannen att... Och som var, liksom, han var akademiker, han hade en professur och allting. Han var häpnad och sa, men she's the mother of us all. Hon är mor till oss allihopa.
Mm. Och där har vi igen.
Ja, är hon mor? Och då kände jag liksom att jag är inte med i samhörigheten. Jag kunde inte ha det synsättet. Jag uppskattade henne för hennes tankevärld. Hon var så kunnig om mytologi och klassiska verk och intresserad av drömmar och så som jag då. Men då såg man att det var modersgestalten som de här männen runt henne upplevde.
Men just de här, du säger männen, så att jag vill komma tillbaka till det. För frågan våra lyssnare ställer just, varför har alla de här som vi har tagit upp också haft män? Christer Brud pratar vi om, det vet vi, men Anne Hamilton och Lily Gardeby, har de också haft män som har florerat kring dem och lyft dem och beundrat dem av olika anledningar?
Men absolut, därför att sekter är inga manliga ordnar, liksom, det är ingen enkönad, utan de har både kvinnor och män. Och då har våran lyssnare faktiskt observerat just det här fenomenet att, som jag tolkar som att de ofta övervärderar männen, för de tycker om att ha män omkring sig. Och de tycker det är skönt att hålla kvinnor lite nere på avstånd.
Ja, men den här avundsjukan som du pratade om är säkert en stor del av det.
Svartsjuka.
Ja, men precis. Men sen tänker jag också på det som våra lyssnare skriver av att det verkar som att många av männen, eller kvinnorna, tycker liksom själva i alla fall att de är svaga, att de kanske mår dåligt och att de liksom vill ha den här omsorgen, eller att de vill ha, vad ska man säga, jag blir stärkta utav och bli omhändertagna. Och det kan jag ju verkligen referera till Knutby och den delen utav sekten när det gällde Christer Brud. Men hur är det med de andra? Är det liknande där också?
Absolut. Det är ett genomgående tema, skulle jag säga, att kvinnliga sektledare spelar på extrema och rätt så primitiva emotionella mönster. Så för att generalisera då, så skulle jag vilja påstå att det är väldigt vanligt att du har ett tema att ingen har lidit som jag. Det finns ingen botten på det lidande jag har utstått. Många av dem brukar berätta också sin lidande historia i barndomen, hur detta som de själva vill framställa då som liksom helt unik storhet som hon skulle bli, just därför har blivit så missförstådd och nedtryckt. Så det som kvinnliga sektledare brukar ha: ingen har lidit som jag, och ingen är så grandios, ingen har en sån stor uppgift i mänsklighetens historia som jag. Så att den här storheten pendlar hela tiden till det här lilla sorgliga som aldrig kan riktigt läka det här sorgliga lidandet som jag har.
Men jag tänker, är inte det också en väldigt som man säger, manipulativ del också av hur kvinnan får de här männen, genom att spela på sin, vad ska man säga, svaghet som kvinna, om man nu vill uttrycka det så, men och sin svaghet som att vara utsatt och så vidare, så får hon ju dem och knyter dem till sig, och man vill inte gärna gå på den som är svag eller sådär, utan då blir man omhändertagande och beskyddande istället. Och då får hon det hon vill ha.
Det kan man väl säga. Men det är också så att män som går in i sekter runt en kvinnlig ledare, de blir så infantila. De förbarnsligas, för de lägger liksom bort sin självständighet. Och eftersom sektledare inte tycker om att man har romantiska kärleksförhållanden som utgår från en själv, utan man ska liksom rikta sin kärlek och uppmärksamhet till sektledaren. Och ska det vara partner, bröllop och så vidare, då vill sektledaren arrangera och se att de här två ska få vara ihop. Men det är jag som bestämmer det. Och det här gör ju att en man som går in i det formatet runt en kvinnlig sektledare, han tappar så mycket av det som egentligen är den mogna mannens förmåga och självbild och så.
Ja, det är ibland, min erfarenhet i alla fall, att det blir ju som att, om man nu ska se, just prata om mannen, så istället för att beskydda sin familj eller sin kvinna, så blir det att han istället beskyddar framför sin familj och sin kvinna, den här då, sektledaren. Vilket ju för sig även kvinnorna gör, fast på ett annat sätt. Så att det är ju,
men eftersom sektledare också kan vara ganska traditionella i sin syn på könsroller. Exakt. Det är väldigt vanligt.
Ja.
Så kan man ju säga då att mannen, han är ingen bra försörjare, därför att han kan ge gratisarbete, pengar, uppmärksamhet till sektledaren istället för till sin egen familj.
Mm.
Och det menar jag, det är ett förbarnsligat, han blir infantil i den rollen som han har runt sin sektledare.
Mm. Jag skulle nästan kunna säga utifrån min egen erfarenhet vad jag har sett, att jag tänker på det här att när man blir förälskad så blir man nästan lite dum och lite man går upp i det blå liksom. Och
man blir barnslig.
Ja, man blir barnslig.
Det tycker och det, omgivningen.
Ja, precis. Och det är lite grann samma sak med män som uppvaktar och på något sätt liksom faller för de här kvinnliga sektledarna. Att de blir lite grann på det sättet, i min erfarenhet i alla fall. Men det kan många gånger, tror jag, vara ganska skämmigt i efterhand. Det finns så skam i det, att man har betett sig på det sättet.
Ja,
också,
jag tycker det är en bra liknelse, och liknar det vid en förälskelse, för det är det nog.
Mm.
Men man brukar säga, räkna med, eller jag i alla fall räknar med, att förälskelsen kanske varar i 1,5 år. Sen vet man om det är en kärlek som är för alltid. För det känns likadant första, i alla fall första året, så kan man inte veta om det här är...
Men det är ju precis så som det är i en sekt, åtminstone min erfarenhet. Det börjar ju som en förälskelse. Det börjar som den här övertygelsen om att man är fullständigt på rätt plats med rätt personer.
Mm.
Och sen, ju längre tiden går, så kommer verkligheten i kapp. Och den här kärleken förbyts till beroende, rädsla och så vidare och så vidare.
Och just det jag ville...
Det var det du ville komma.
Ja, det var det jag skulle säga. Ja. Så det är jättebra att du förekommer och känner igen fenomenet.
Mm.
Därför att jag menar med att de här männen som ska vara så stora och beskyddande och hjälpa till med, ja, men vara till stöd på olika sätt, de är i själva verket till sist vanedjur som går och släpar och lyder och gör vad de ska. Men den där glöden de kände som gjorde att de kom nära sektledaren, den klingar också av efter ett par år.
Mm.
Jag vet att för detta medlemmar runt i den här inre kretsen runt eran sektledare Åsa Waldau har sagt till mig, nej men hon är ju inte rolig. Alltså de fortsatte att lyda, men de drog sig också undan från de privataste närheten.
Ja, de här som var, ja, precis. De som har satt att till den delen, så att säga. Som, ja. Men, är det ett svar till våra lyssnare så här långt, tänker vi, Rigmor? Eller är det något mer du vill lägga till?
Ja, men alltså, vi skulle väl också kunna ta några exempel till. En annan kvinnlig sektledare är ju Margit Norell, som fick hela Säterkliniken att börja rotera runt den här gamla damen. Och hon hade ju också då den moderliga, och var sannoliken inte glamorös.
Mm, du tänker på Thomas Quick nu?
Ja, Kvickfallet.
Kvickfallet.
Ja, där inte bara de kvinnliga psykologerna utan också de manliga läkare och liksom beundrade henne, såg upp till henne, litade på henne.
Mm.
Och hon hade ju en, i den här tiden så fanns det ju en slags idé eller rörelse om att terapeuter kunde återuppväcka vad de kallade bortträngda minnen.
Mm.
Och det var ju det som var Margit Norells specialitet. Och den patienten som var i sluten psykiatrisk, rättspsykiatrisk vård, Sture Bergvall, han blev ju den här ideala patienten som liksom uppfyllde terapeuternas önskedröm eller teori. Och han berättade allt värre saker vad han hade utstått i barndomen och som hade lett till att han hade begått det ena mordet efter det andra. Och ju mer han överdrev och ju mer droger fick han, och ju nöjdare var terapeuterna. Så det var, tycker jag, ett
bra exempel också.
Ja.
Och vi har gjort tidigare program om Kvickfallet, så det kan man ju gå in och lyssna på. Några av de tidigare första avsnitten vi gjorde, så att det kan man söka efter. Men när du pratar om det här med bortträngda trauman och kvinnlig ledare, så tänker jag på något...
Bortträngda minnen.
Vad sa jag? Jag menade bortträngda minnen. Ja, men precis. Ja, bortträngda minnen av trauman. Så tänker jag på en annan kvinnlig sektledare som vi också har fått mejl och önskningar om att vi ska ta upp, som är väldigt aktuell just nu.
Mm.
Och det är en andlig influencer, kan man väl säga, självhjälpsledare som heter Teal Swan och som finns framförallt på YouTube och har kurser och har väldigt stora mängder av folk som anhängare på
miljontals
via nätet. Och som har varit väldigt omdebatterat, och hon är väldigt kritiserad i på olika sätt, men också väldigt många anhängare, och det har släppts nu 2022 tror jag det, så släpptes det en serie, dokumentärserie som heter The Deep End på Disney Plus, som våra lyssnare har önskat att vi skulle titta på och reflektera över, och vi har fått frågor om att är inte det här väldigt likt Knutby, så jag satte mig här om veckan och tittade på den där dokumentären som är 4 delar. Det var innan jobbet en förmiddag, jag skulle jobba kväll.
Och jag har tittat på den idag, alla 4 delarna.
Du har ju tittat precis.
Och det är John Caspi, ska vi säga, som är regissör, tillsammans med ett team av, han säger att han har 6 redigerare, klippare, och de har följt henne i 3 år. Och jag kan återkomma till det om du vill, lite grann där han berättar om hur han gick tillväga.
Ja, men precis.
Men berätta själva historien.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, jag tänkte framförallt att utifrån att våra lyssnare själva har reflekterat över att det var likt Knutby, så kan jag ju säga att när jag ser den här dokumentären så mår jag fysiskt dåligt. Den är otroligt obehaglig, för det är väldigt likt.
Visst är det det.
Väldigt likt Kristebru, det är väldigt likt dynamiken som fanns i Knutby, det är väldigt likt ledarstil, men även hur hela gruppen fungerar omkring den här Teal Swan, den här kvinnliga ledaren, precis på samma sätt som det fungerade kring den kvinnliga ledaren i Knutby. Så att,
får jag göra ett inpass redan här? För att just det du nämner nu, att en sektledare eller en sektledning, de har alltid en inre krets. Och den inre kretsen är liksom som en sekt i sekten. Och sen har de alltid en större body av medlemmar som inte riktigt är lika insatta i verkligheten runt sektledaren. Och de är också den ekonomiska basen för verksamheten. Och så var det hos er, och det kallades bordet, eller hur? De som deltog i den inre kretsen.
Precis, den inre kretsen. Nej, men så att jag kan verkligen bara hålla med om att det är väldigt likt.
Vad kände du igen till exempel?
Nej, men alltså den här dokumentären, som sagt, de följer då, de får göra, det är ju väldigt, jag ska inte, närgånget porträtt utav sektledaren och den grupp som finns nära. Är nästan förvånande nära men de har ju följt i 3 år och sen skapat sig en bild av det här. Och det jag tycker är intressant, det kanske är, jag menar, det är alltid så att en dokumentär byggs ju upp utav musik som skapar känslor och klipp och så vidare. Men det som tog mig mest, det är ju framförallt de här scenerna som är i den inre kärnans samtal. När det blir svårigheter, när den kvinnliga ledaren blir arg, upprörd, när hon blir på olika sätt får saker mot sig som hon inte tycker stämmer, och hur hon agerar, hur hon pratar, och hur de här människorna som då finns inne i kretsen runt omkring, hur de liksom interagerar med henne, och hur dynamiken i hur hon får de andra att agera på olika sätt. Och den här, jag känner igen den här rädslan som finns i ögonen på de här människorna som sitter runt omkring, den här osäkerheten som skapas, vilsenheten, vad händer nu, vad ska vi göra, hur tar vi oss ur det här, och så vidare. Så det är det jag framförallt som känner igen i väldigt mycket. Sen fanns det väldigt mycket mer som och jag tänkte just på det här med trauman, för att hennes, den här Teal Swans, hennes stora grej är ju att hon har den här liksom högkänsligheten då för att kunna känna in människors tankar. Hon menar att hon kan läsa dem, att hon kan känna av ett rum, hur människor mår, hur de tänker, och hon säger att hon speglar människor och att hon kan liksom hon kan se att de har haft trauman till exempel, även om de själva då inte kommer ihåg det, så säger hon att jo, du har varit med om det här, och det är ofta mycket sexuella trauman och så vidare.
Alltså det, hon har ingen utbildning, och ibland har hon berättat om tidigare yrkeserfarenheter, och då visar sig att det stämmer inte. Mm. Utan hennes kvalifikation för att vara en sån här spiritual leader, andlig ledare, det är det som kallas extra sensory perception, ESP. Alltså att hon påstår sig ha förmåga att läsa andras tankar, att känna och förstå vad de känner när man inte förstår det själv. Och då ska det sägas direkt då att man har gjort ganska mycket forskning under hela 1900-talet inom vissa psykologiska, parapsykologiska försök, när man har prövat det här med extra sensory perception, om det går att konstatera att detta är verklighet, och det har aldrig gått. Men när hon säger det, då suggererar ju hon kanske tror det själv. Det här är väldigt vanligt att sektledare tror. Jag kan tänka mig att eran sektledare hade sådana idéer också, att hon kunde läsa och veta vad ni tänkte och kände.
Absolut, ja men absolut.
Och min då, alltså synd att kalla Marie-Louise sektledare kanske, men jag tycker faktiskt att hon använde, vi utgick ju från sömndrömmar, motiv i sömndrömmar, och det är också ett sätt. Om, när jag pratar, de som har delat sina drömmar med mig, de vet att vi försöker ha en dialog där jag kanske föreslår eller vi pratar, och sista ordet ska alltid vara hos drömmaren själv. Men så är det inte hos Marie-Louise, utan hon bara förklarade vad den här drömmen betydde inom mig.
Hon hade tolkningsföreträde helt enkelt.
Absolut.
Ja. Men, och det är klassiskt kan jag säga från Knutby och från ledarskap. Ja, där också.
Det är så en ledare, när man då som anhängare, jag skrev ju upp hennes tolkningar, men ganska snart så började jag få min egen alternativa tolkning, kanske till de här drömmarna. Men jag tyckte det var intressant att få hennes förstås. Men just det där, att de, jag tänker att vi har pratat om den mörka triaden, om personlighetssyndrom, om psykopatiska drag. Och jag skulle våga, utan att jag har träffat Teal Swan, så skulle jag säga att hon företräder det här som jag kallar ett handikapp. Och hennes handikapp handlar då om bristande respekt, bristande hänsyn, bristande empati, bristande ånger, oförmåga till att liksom skämmas när hon har ljugit och det visar sig att det inte stämmer. Alltså allt det här som ingår i en vanlig människas psykiska, själsliga utrustning, eller vad vi ska säga, det uppfattar hon som svaghet, för hon har inte det. Och hon förstår inte riktigt vad det är om man inte har det själv. Mm. Så då när hon märker att de här påståendena som hon har och att människor hajar till, ser hon det här i mig? Ja, kanske jag har haft ett trauma. Det kanske är därför jag har ångest och känner mig osäker, eller jag önskar att jag hade bättre självförtroende. Och det är det hon ser och kan förklara och kan hjälpa mig med.
För en sak som jag reagerar väldigt starkt på när det gäller hennes sätt att agera, och att det är att hon hela tiden sätter sig själv som den som alltid vet bäst, väldigt tydligt. Ja, och hon tolererar inte ens att någon ifrågasätter henne. Mm. Inte öppet i de här kurserna eller i den inre kretsen, inte någonstans, utan hon är väldigt tydlig med att om du inte liksom tänker om mig att jag vet bäst, att jag vet bättre än dig i alla lägen, då är du inte med på min bana. Mm. Och då kan du inte vara här, då krockar du med mig. Mm. Så det är väldigt tydligt att hon har en väldigt narcissistisk personlighet. Visst. Ja, visst. Att hon är otroligt. Och jag skulle också säga, en annan sak som jag tänkte på som jag skulle fråga dig om, Rigmor, det är det här, för jag har också hört att i samband med henne så har man pratat om till exempel det man kallar för EI, emotionell intelligens, att hon skulle ha väldigt hög sådan eftersom hon är då. Men för mig klingar det fullständigt falskt. Vad tänker du om det?
Jo, men den här regissören, John Caspi, han menar ju det att hennes emotionella intelligens, den överträffar långt de här medarbetarna i hennes inre team i den kretsen. Och då skulle jag verkligen vilja säga att han har missförstått vad emotionell intelligens handlar om. Mm. För att hon har inte det. Utan det hon har är ju den manipulativa förmågan och den manipulativa dominansen. Hon sätter skräck i de andra. Och de här påstådda uppenbarelserna som hon får på något sätt, inbillar hon sig kanske, eller också drar hon bara till med det, men hon får sina anhängare att tro att hon kan se in i dem. Det stämmer inte, och det har ingenting med emotionell intelligens att göra, det är tvärtom, det är ett mentalt övergrepp.
Det är lurendrejeri helt enkelt.
Ja. Ja. Men hon kan själv lura sig.
Absolut, det tror jag också.
Ja. Det stämmer inte.
Nej, och jag tycker det är intressant just där när du berättar det här, så känner jag att det är väldigt, väldigt likt en religiös övertygelse ju. Mm, när man just talar om att man hör vad Gud säger och att man kan tala om för någon annan vad Gud säger till dig och så vidare. Så det är samma mekanismer, men utgången blir densamma när det blir en ledare som är auktoritär på det här sättet och som säger som den enda rätta vägen, som är den enda som vet och som ser det ingen annan ser och kan tala om för andra människor.
Så är det. Och det ledaren ser i det här fallet då, det är något osynligt. Det är en vision, kallar hon det ibland. Alltså hon har en vision, och det är typiskt för sektledare, och deras vision, den sväller så stort. Så antingen är det att de är de enda som kan rädda världen från en undergång, eller också är det tvärtom, den enda som kan påskynda världens undergång. Och man tänker att då kommer Jesus tillbaka, det är Harmageddon som står omskrivet i Uppenbarelseboken och sådär, i bibliska.
Och hennes uppdrag är väl att hon ska befria mänskligheten från lidanden. Och hon anser sig att hon till och med kommer kanske bli större än påven till och med. Så hon har ju ganska högt flygande planer, kan man ju lugnt säga. Men jag tänker på den här dokumentären, Rigmor, som The Deep End. Den har ju också fått en del kritik, vilket vi också måste nämna. Kan du berätta lite för oss om det? För det har du tagit reda på en del om. Bara för att ha med oss det. Och dels vet jag att det här som jag nämnde förut, att man måste ju ha med sig att en dokumentär alltid har en agenda. Och att naturligtvis spela på känslor när man, med musik och klipp och så vidare. Och det är väldigt mycket sånt i den här dokumentären.
Ja då,
absolut.
Det är det. En av kritikerna, som är en kvinna som själv har varit medlem i en sekt och som sedan dess har ägnat sig åt att infiltrera olika grupperingar för att avslöja om det är en sekt. Och den här kvinnan, hon heter Bea Schofield, hon är amerikanska. Och hon berömmer sig av att ha hon nämner ett antal sekter, men bland annat att hon avslöjar Jill Swan. Så här har ju hon liksom ett litet, och det tycker jag framgår.
Det blir lite, går lite emot hennes egen då. Att det är
men det är lite konkurrens om äran här, så okay. Att hon är lite kritisk till. Men man kan ändå titta på vad det är hon tänker.
Mm. För jag bara innan vi fortsätter, hon anser alltså att det här är en sekt, men hon är bara kritisk till hur de har tagit fram det i dokumentären.
Ja, hon är framförallt kritisk till John Caspi, som nu får mycket beröm.
Regissören.
Ja, regissören får mycket beröm för den här serien och många tittare. Mm. Hon har nämligen själv skrivit en bok som heter Hunting Lucifer, och som handlar om hur hon har hennes egen resa in i de här olika sektlika grupperingarna då.
Mm.
Jo, men hon har fyra eller fem anmärkningar på det här arbetet, som är den här serien. Och det ena är, om du kommer ihåg, att i serien så blir de anklagade för att vara, kanske provocera fram självmord. För självmordet som symbol och något att närma sig, det är ju en av Till Swans stora teman.
Ja, just det.
Mm. Ja, att han ska liksom vara nära döden och man ska komma på något sätt nästan på nytt född ur det. Och den andra frågeställningen är, man blir anklagad för att vara just sekt.
Mm.
Och nu vänder de sig till en kvinna som heter Molly Monahan. Och hon är private investigator. Alltså hon är en privat detektiv, kan man säga. Mm. Men hon har faktiskt undersökt ett antal grupperingar som har klassats som sekter, men frikänt dem och sagt nej, men de uppfyller inte kriterierna på en sekt, utan det här är en grupp som hör samman på ett frivilligt sätt. Så
man tänker att Till Swan och hennes gäng, de ställde troligtvis henne för att just få bli frikända för att hon har gjort det tidigare. Ja, jag förstår.
Så tänker den här kritiken då. Och då känner jag att det är lurigt det här, därför att om den som ska granskas själv anställer en granskare, det påminner ju väldigt mycket om vad som har hänt inom polisväsendet nu, när våran rikspolischef Anders Thornberg har anställt sin vän som frikände honom i ett annat kritiskt ärende, nämligen den gamle herrn Runar Viksten, som nu utreder det här med Löving och Linda Stav och det. Och det är lite grann samma invändning, tänkte jag direkt när jag hörde om det här.
Mm. Men hon kommer fram till att det är en sekt sen så småningom.
Ja,
och verkligen. Frikänner de ju inte, utan... Nej.
Och då menar den här kritiken att det är för att det här filmteamet, när Molly, den här detektiven, upptäcker att allting filmas, då vill inte hon vara sektledningens sida.
Nej,
utan då väljer hon, när hon förstår vart hon till luta, säger den här kritiken.
Säger den kritiken, okej. Man får väl se den här dokumentären och själv känna.
Jag tycker hon gör ett schysst jobb faktiskt, som det verkar, som det framställs här.
Vad har du mer för någonting?
Ja. Jo, nästa grej, som det andra som hon kritiserar filmteamet för, det är att de har filmat så länge. Jag kan nämna det här då, hur de gick tillväga, för de sa från början att till Swan att du får se varje dag när vi har filmat, det du inte vill att vi har med, det slänger vi direkt. Du har full kontroll på det sättet. Och så höll de på i ett och ett halvt år, när hon verkligen sa ifrån och de fick klippa och kasta väldigt mycket material. Men efter 1,5 år, alltså halvtid, då hade det här blivit en vana att ha dem med sina kameror. Så de sista 1,5 åren så var det som att
hon släppte garden
och började känna sig kanske rent av bekväm med. Och jag tror också det är en del av det här grandiosa självbilden.
Absolut.
Som en sektledare har, att det är ganska bra, för hela världen kommer så småningom att se hur jag är, hur jag arbetar och så vidare.
Säkert. Men jag kan ju tänka att det är snarare en liten smart drag om man vill komma dem nära in på.
Ja, men det var det
så
ju.
Att,
det krävs ju jättemycket tid.
Absolut.
Alltså det är ju tusen och åter tusen
Men jag tänker på kritiken, att det känns lite konstigt med kritik mot det, för det är väl ett bra sätt att komma sekten in på för att verkligen få se.
Ja, men då menar den här kritikerna att då har de sen kunnat klippa ihop vilken historia egentligen som de vill.
Mm.
Men det, jag håller inte med om det, men jag bara talar om
men jag
det.
Förstår. Ja, men absolut. Bara intressant att reflektera omkring det. Ja,
sen är det en dramatisk scen när man får intrycket av att sektledaren liksom trycker ner en medlem som hon heter Sabrina, och jag känner igen hennes profil, att det är den kursdeltagare. Hon trycks ner under vattnet, och att man har det här med, det ser nästan ut som waterboarding.
Det ser ganska brutalt ut liksom.
Ja. Och då tyckte kritikerna att det var inte så brutalt i själva verket som det framställdes. Det var inte en tortyrmässig scen, och då kan man ju säga alltså Teal Swan, hon använder väldigt mycket symbolik som man är känd från. Jag menar, vi har dopet, renande, man sänker ner i vattnet. I judendomen har vi mikva, badet, rituella reningen. Sådär. Så det är hinduismen, så ska man bada i Ganges.
Hon plockar lite grann av olika...
Ja, att regissören gör...
En grej utav det helt enkelt.
Ja, mer än. Mm. Ja, och sen slutligen då så tycker kritikerna då att de har kunnat regissera ihop som en, liksom ett båge, följa vissa medlemmar fast händelserna har skett då och då och inte i den sekvens riktigt som det framställs i serien. Men jag tycker det är minor, jag tycker inte det är någonting. Jag är ganska imponerad av faktiskt en närgången dokumentation inifrån.
Nej, men jag tycker det är intressant just det som du pratar om, att hon tar ner garden, för det kan jag ju känna igen ifrån Knutby. Det här att vi hade ju också dokumentärfilmare som kom ganska tidigt i hela historien efter mordet.
Ja.
Och som var nära liksom ganska länge och mycket.
Phil Poistie och Karin Svärd.
Ja, bland annat. Det fanns ju fler också.
Okay.
Men och att de blev ju som vänner, och jag tror att vi alla, men framförallt kanske då Åsa, blev liksom så lite bekväm med att de fanns där och känner, och den här jag tror att det här är just det här storhetsvansinnet som man får av att vi är liksom, det vi gör, det är liksom världsomspännande, det är liksom, det här kommer förändra världen, gör att man blir liksom, vad ska man säga, modig, ett fel ord, men du förstår vad jag menar, dumt modig. Och så att jag kan i efterhand tänka tillbaka att det liksom fanns sekvenser, ganska subtila saker dock, men i hur vi agerade omkring Åsa till exempel och så vidare, som de såg och som kom med i de här dokumentärerna, men som vi inte förstod då hur knäppt det såg ut för omvärlden, för oss var det så normalt, och därför så blev det avslöjande fast vi inte hade tänkt oss det. Så det tror jag verkligen att det kan vara, så som du säger, att hon Teal liksom tänker att hennes budskap ska ut, och det är liksom det här är så stort och det är så viktigt, och människor kommer äntligen att få se liksom vem jag verkligen är och så vad jag har att erbjuda.
Ja,
alltså,
det tror jag med. Jag tror det är precis så. Och det här tangerar ju en forskningsmetodik från sociologin som kallas deltagande observation. Och jag vet att ni hade tre akademiska forskare som var väldigt mycket ute hos er, och jag hade direkt kontakt med den ledande av dem som hade en professur i religionsvetenskap, och jag har sparat våra mejlväxlingar där jag är väldigt tydlig med att här pågår lidande, här pågår övergrepp, här far barn illa. Och religionsvetaren sa att nej, det är en ny religiös rörelse. Hon sa till och med till mig att aga. Det finns många kulturer där aga praktiseras utan att barnen verkar fara illa av det. Ja, men det är ju mot svensk lag att man bryter. Ja, men ändå. Så att jag kunde känna hur de som hade den här deltagande observationen fick komma på spa och lät sig knådas av sektmedlemmarna och blev bjudna på middag och så där. Så att man, jag kan tänka mig att deras observation och studier rent av kunde bidra till att det också kändes viktigt för ledningen i sekten.
Du tänkte att jämföra det med dokumentärerna eller dokumentärfilmerna som gick nära under lång tid.
Ja, att man utomstående blir så inlämnad så att man börjar lita på varann.
Och att man då tar ner garden och visar lite mer av vilka man är.
Och att man som en sån deltagare också kanske blir att det sociala delaktigheten gör att man inte ser det som faktiskt var
destruktivt. Att det finns en risk i det liksom. Ja. Säkerligen. Var det någon mer kritik där? Eller var det de som punkterna som du hade sett?
Ja, men det var framförallt det här. Att hon tyckte väl då att filmarna, de gör sin egen historia. Och den kanske var rent av lite häftigare än den hon hade åstadkommit själv.
Vad jag menar, du och jag pratade om det, så hör för mig också att du pratade om att en kritik som jag ändå tyckte var ganska bra var också det här att hon menar på att om man liksom, ska man säga, förskönar är väl ett fel ord, men om man inte riktigt håller sig till fulla sanningen om hur det går till i sekten, utan kanske just då lägger till och gör det värre på vissa områden och så vidare, så kan det faktiskt göra att sekten sluter sig mer, och man får orsak att säga att de ljuger, för att det faktiskt är saker som inte stämmer. Och det kan jag ju faktiskt känna igen ifrån Knutby. Framförallt i början av eftermordet, när media var så närvarande, så var det ju sakfel rent ut sagt som hamnade på löpsedlarna. Så det blev ju väldigt lätt för oss att bara skjuta ifrån oss och säga att de ljuger om oss, det här stämmer inte. Och liksom, med gott samvete kunde vi liksom säga det. Och då var det lätt att fortsätta också sen, när det kom nära sanningen. Att man då sluter sig för att omvärlden är emot oss. Så det kan ju faktiskt vara.
Ja, det där är väldigt bra. För det säger verkligen den här kritiken. Och hon säger också att blir det fel så att man inte känner igen sig, så kan det också göra att avhoppare inte vill anförtro sina erfarenheter och vad de har varit med om. Utan man känner att man kan inte lita på de som kommer för att dokumentera någonting.
Men det är sant. Ja. Jag tror att vår tid börjar ta slut, men det här är otroligt, tycker jag, intressant, eftersom det ligger nära det jag själv har varit med om och känner igen så mycket.
Ja.
Känner vi att vi stannar där idag?
Ja, men jag är absolut inte klar, men vi avrundar och sen så kanske vi får fler reflektioner ifrån våra lyssnare och anledning att återkomma till det här.
Precis.
För som sagt, det här är en person som har använt media, YouTube, Facebook.
Som använder
detta. Företräder liksom så karaktäristiska tecken på en narcissistiskt personlighetssyndrom där hon kanske inte själv är medveten om, utan upplever som sagt sina funktionsnedsättningar som uttryck för en storhet som vi andra inte har.
Här behövs det helt enkelt en social korsett.
Ja.
Vi slutar där idag. Tack Rigmor för idag, jätteintressant. Och som sagt, lyssnare, ni får väldigt gärna ställa frågor omkring de här sakerna, om det är någonting som är oklart eller om ni vill fylla i och utveckla. Så skriv till oss på sektpodden@gmail.com och följ oss på Facebook och Instagram, så ses vi nästa vecka igen. Tack!
Tack, hejdå!
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.